Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag här inne i stan. Vi har precis åkt buss, jag och en annan programmakare. Vem sitter jag bredvid?
Leif Bratt sitter du bredvid.
Och vi åkte 802 från Tyresö centrum.
Det beror ju på att du bor i den där avkroken där uppe.
På Farmarstigen.
Just det.
Ja. Och jag lurade iväg dig till stan.
Nej, inte lura. Det kan man väl inte säga. Det ditt ord är min lag.
Ja, jag önskar att fler människor tyckte likadant. Men så är det ju inte. Men jag lockade dig att åka iväg idag. Vart ska vi någonstans?
Ja, vad jag förstår så ska vi åka till någon sån här ekofrisör. Eller man kan säga ekologisk frisör, inte ekonomisk frisör. Utan någon sån här miljövänlig frisör, om jag fattar dig rätt.
Ja, och varför drar jag då med Leif Bratt? För alltså, ingen som tittar på dig kan ju tro att du har någonting med hår eller frisör att göra.
Ja, nu är du lite elak. Du tänker på mitt hårsvall, va?
Ja.
Som är nästan är obefintligt. Men jag gillar min Tintin-lugg i alla fall. Nej, men för att vara lite allvarlig. Det är så att jag har jobbat med frisörer och hårvårdsprodukter och hårprylar i 20-25 år.
För du har jag hört talas om i uppväxt i en familj där din pappa stod och lagade schampo i badkaret.
Ja, man lagar ju väl inte schampo. Man blandar i ordning lite ingredienser så blir det schampo.
Så du vet vad det innehåller schampot?
Ja, han kokade sån här hårpomada på gasspisen i Hökarängen, en stor sån här metallkaffekanna och så eld upp på burkar. Det var inte så märkvärdigt på den tiden.
Vad var det för ingredienser? Var det några miljövänliga ingredienser? Var det sånt man kunde äta?
Det kunde man kanske. Vaselin vet jag använde sig. Jag vet inte om man kan äta det. Men alltså, man kan väl säga så här. Miljö fanns ju inte på dagordningen på 50-talet. Det var ju en självklarhet på något sätt. Så att man diskuterar ju inte vad det var för ingredienser i de där produkterna.
Nej. Och nu när vi sitter här, vi sitter och väntar lite grann på att komma in till den här frisören som heter, så hon heter faktiskt Fatma och har en salong som heter Gröna Saxen.
Och är det här reklamradio?
Nej, men jag ska tala om vart vi ska. Vi måste vara transparenta även här. Ungefär som vi gör reklam för Tyresö så måste vi tala om vart vi ska. Vi är inne i stan just nu. Det som låter just nu, bilarna som kör förbi den här gatan.
Ja, du skapar atmosfär.
Ja, lite grann. Ja.
Ja, du, Ann. Du frågar mig en sak, men det jag undrar över, vad var detta intresse för miljöfrisör från din sida? Hur hittade du dit?
Ja, varför gör jag så? Jo, det är ju så att vi kvinnor är ju lite fåfänga. Och när man då får sina första gråa hår där i 40-50-årsåldern, kommer inte riktigt ihåg när, då börjar man att färga håret, vilket många gör. Det kanske inte ni tror, karar, att vi... Att ni tänker att vi är så här brunhåriga eller ljushåriga. Vi får gråa hår. Och då börjar vi färga håret. Och då kan man köpa hem såna här liksom ganska giftiga blandningar och stoppa i håret. Det känns som det är giftigt. Jag vet faktiskt inte. Men när man blandar till det i badkaret själv hemma och i håret eller hårbotten så svider det ganska mycket. Och sen när jag började gå på salong och färga så upptäckte jag att den här stackars hårfrissan, hon var tvungen att ha på sig handskar och munskydd och fick utslag och astma av de här liksom, det här som de blandar ihop. Och då tänkte jag, ska min fåfänga göra att min frisör blir sjuk? Och då tänkte jag, antingen får jag sluta färga håret eller så försöker jag hitta någon alternativ. Och då hittar jag ekologiska hårfärgningsställen. Så därför går jag till Fatma.
Ja, det var väl ett skäl, men ett annat skulle man ju kunna tänka sig att du funderar över orsaken till att du får gråhår. Det kan ju vara din omgivning. Du får byta omgivning.
Så du menar att alla gråhåriga människor plus 60 har dålig omgivning?
Nej.
Och de få som inte har det, de lever i total harmoni?
Nej, men du sa så här i 40 års ålder.
Ja, det är sant. Men även då får man lite gråhår. Och det är det vi lite grann ska prata med Fatma om, som kan väldigt mycket om det här. Vad är det för någon, alltså vad är ekologisk hårfärgning? Alltså om man nu vill vara ekologisk, hur ska man göra med sitt hår om man nu vill fortsätta vara fåfäng och färgare?
Ja, vi får väl se vad hon har att säga då.
Ja.
Eller vi får höra vad hon har att säga.
Ja, och du får ställa dina intelligenta frågor, för jag kan ju bara säga att hon är bäst.
Ja, men då kan man väl säga att du gjorde fel val med co-driver eller vad det heter.
Ja, men du kan mycket om det här.
Ja, vi löser
och
det.
Du kan också det här med miljö, eller hur?
Ja, det tror jag. Ja. Men jag är bättre på grön ekonomi än
än på grönt hår.
Ja.
Ja. Nu går vi till gröna saxen.
Ja. Du vet att man fick salt grönt hår om man badade i förklorerat vatten.
Var det sant då?
Det vet jag inte, men det gick ett rykte att ta om det.
Mm. Men jag tänkte bara fråga, de här hårvårdsprodukterna som ni sålde, för den firman finns kvar i Tyresö, Bratt Trading. Det är en del av din pappas gamla firma.
Ja, så kan man säga, det är lika en avknoppning. Vi var tre bröder och vi, ja, du vet så här, det tre delägare och så tycker man själv att man är den bästa, den som bidrar mest. Så att vi bestämde oss för att dela upp oss innan vi blev osams. Så att jag fick ta hand om det med hårvårdsmedel, shampoo, frisyrgelé och så vidare, hårspray. Och sen tog min mellanbror hand om verktygen och min äldsta bror tog hand om frisörinredningar. Och det där som heter Bratt Trading idag, det är den del som min bror hade. Han är inte med längre där, men som håller på med verktygen.
Men,
och du har en annan Bratt Insar också i Tyresö.
Är det också din släkt? Eller
ja,
din...
det är min brorson, alltså min mellanbror som då har spelat golf istället.
Ja. Och du har en son som jobbar med det här, va?
Nej, han gjorde det tidigare. Nu är han på stor och liten. Men, och nu var det mer reklam.
Oj. Och din hustru har också jobbat med det här?
Ja, och hon är med Bratt Trading. Hon är delägare i Bratt Trading.
Ja. Så att det här med hår och hårvårdsprodukter är du ganska duktig på?
Ja.
Ja, nu går vi dit och kollar
om jag är duktig.
Om du är duktig, ja. Det kan ju inte jag syna.
Nej.
Nu har vi kommit in här på Gröna Saxen och nu har Leif fått träffa Fatma Tunser. Vad kul att vi får komma hit.
Tack.
Mm. Nu måste du berätta för Leif som inte är van att se massa örter, eller hur? Det var inte sådana kemikalier du och din pappa höll på med.
Nej, till oss kom det... Ja, nu blir det lite utsvämning här. Ja. Nej, men det kom sådana här kemikalieförsäljare. Väldigt funktionella, men allting var ju syntetiskt tillverkat. Så det är någonting som heter tensid, det är det man använder i shampoo som att smuts är ju egentligen fett från våra tallkörtlar. Och då får man bort fettet med tensiden. Men till exempel då så sa han så här en gång, du ska, den här grejen ska du köpa, du kommer få ett underbart lödder i ditt shampoo. Alltså, tänk dig, vad heter Lux Lyxtvål, man har filmskärat.
Så lödret i sig själv var en egen kemikalie?
Ja, just det. Och då blandade jag ordningen lite, receptet med det där mirakelmedlet i. Och så tog jag hem för min hustru och testade. Och det var ett underbart lödder. Ja, men vänta. Grejen är så att miljötänk fanns ju inte. Sen 2-3 år senare så fick jag reda att den här kemikalien, den var ett... om det är förstadie eller en del av kvinnligt könshormon.
Oj
ja, så att när jag tvättade, inte jag då, hustrun tvättade håret med det här mirakelschampot, så sköljde hon ur det och ner i vasken och ut i vattnet till slut, va? Och det gjorde ju att de manliga fiskarna fick allt sämre kvalitet på mjölke, heter det väl, när det gäller killar där, va? Bara för att jag skulle göra ett shampoo som löddrade lite bättre.
Så har världen varit och är fortfarande. Och Fatma, vad är det som du tänker fixa till i mitt hår då?
Idag ska jag blanda lite olika örter.
Ja.
Med lite olja och lite varmvatten helt enkelt.
Olja och varmvatten?
Ja.
Kom, om vi går hit och tittar, för det har massa olika örter. Kan inte du berätta lite om vilka örter man använder?
Man kan använda rabarberrot. Det ger en lite gulare nyans. Vi har rödbetspulver.
Är det blott av det?
Inte riktigt. Om det får stå ordentligt, om man blandar det kanske med hibiskus och lite andra kallare nyanser. Jag har nya örter och växter, aronia bär, de slår lite mer åt blått.
Ja.
Så att jag håller på att experimentera fram också nya recept.
Jag ser ju här ett antal... ett 30-tal glasburkar och några namn känner jag ju igen, rödlök, kanel, rabarberrot som det är, och salvia, men det står ju katam på någon och jag kan inte uttala alla namn här. Alltså, hur kan du hålla reda på alla nyanser?
Det har jag ju fått lära mig nu när jag har jobbat med det. Men jag håller på att ta fram en färgkarta så att jag får fram de elementära grundfärgerna på alla nyanser. Sen använder jag vissa örter, alltså björkblad till olika kurer, limblom och ringblomma till örtavkok. Så alla kanske inte fixerar. Man kan väl säga i växtfärger är henna och indigo de starkaste elementärfärgerna. Så.
Och det är de jag brukar få i mitt hår, eller hur? För jag vill ha brunt hår. Vad tar det då för någonting?
Och sen är det en färdig blandning. Dels har jag rena örter och växter som jag köper i stora säckar. Och sen får jag färdiga blandningar. Och där i den blandningen är bark, det är kaffe, det är lite indigo, det är lite henna och det är lite andra örter och växter.
Ja, lite kaffesump har jag håret också.
Ja, det har du haft när vi har velat ha det lite brunt.
Det gillar jag, få kaffesump i håret. Det känns väldigt miljövänligt. Det känns inte som att man påverkar fiskarna med kaffesump.
Nej, alltså, men nu dricker inte jag kaffe. Men i alla fall, jag håller med om det därför att grundläggande, det finns ju giftiga örter också.
Ja, det finns det.
Men alltså, överlag kan man väl säga, kan vi äta rödbeta så kan man ju vara ganska säker på att den inte ställer till någon större skada där ute. Mm. För vi får ju, det kanske vissa kemikalier i rödbetan som ger dig själva färgen. Men äter jag en rödbeta så får jag ju i med den färgkemikalien också. Ja. Och jag har då under årens lopp konstaterat att jag blir inte sjuk av rödbeta.
Nej, och det jag märkte framförallt det var ju att de gamla, alltså vanliga såna hårfärgningsmedel, de sved i huvudet. Och det gör ingenting här, ingenting svider.
Nej, det är ju bara varmvatten egentligen, uppkokat vatten. Det är ju det som öppnar upp hårstrået. Sen är det ju färgpigmenten som fixerar med hjälp av varmvattnet. Men det finns väldigt mycket gammal kunskap kring växtfärgning och man har gjort det i årtusenden. Sen måste vi skapa ny kunskap och där är det ju lite svårt. Och en vägledning har just varit att det vi äter, det kan vi ha på håret.
Jo, men just det du säger, färgning har vi ju hållit på med väldigt länge, men då har det ju oftast gällt kläder. Ja, men alltså kungen skulle ju tala om att här kommer jag.
Och skulle ha fina färger.
Ja, purpurröd och såna här saker. Va? Mm. Det löser ju om honom. Och till exempel, fast det är lite långsökt nu. Alltså varför har vi röd tegelsten? Jo, den som tidigt då, så här på medeltiden, hade råd med att bygga i sten istället för en träkoja. Han vill ju att det skulle lysa.
Mm. Men när börjar man att färga håret då?
Man har väl hittat växtfärgat hår i faraonernas liksom gravar. Och det har varit hennafärgat. Så att olika kulturer har väl färgat med olika örter och växter. Ja. Beroende på vad de...
Varför blev du ekologisk frisör?
Ja, alltså, jag har ju vuxit upp med det här. Jag är ju ursprungligen från Turkiet. Så att... Det fanns allt det där, men professionellt började jag för 5 år sedan. Det var kul, det var liksom tillbaka till mina rötter.
Jag tycker du har en jätteintressant bakgrund. Jag tycker det är den bästa frisören vill jag tala om. Inte bara för att de är duktiga på ekologiska saker, utan därför att vi kan prata om allt. Därför att du inte bara är frisör, du är nämligen väldigt högt utbildad. Du är en universitetsutbildad frisör, så man kan prata världsutveckling med dig. Tala om, du började som frisör när du var ung.
Precis, jag gick frisörlinjen, gick ut 94. Sen jobbade jag i några år och det kliade på händerna, min näsa rann. Så att jag trappade ner och jobbade lite extra på helgerna. Och sen började jag plugga på universitetet.
Och vad pluggade du då?
Social antropologi främst. Och mycket identitetsfrågor, migrationsfrågor och... genusfrågor som det kallas nu idag.
Ja, och då fick du ett jättebra jobb?
Ja, jag jobbar som projektledare och stadsdelsutvecklare. Så jag har jobbat mycket med hållbar utveckling. Så det finns en liten grön tråd.
Ja, och varför slutade du med det och gick tillbaka till det här jobbet? Eller gick tillbaka, eller gick framåt kan man då säga?
Efter 10 år kände jag att det blev bara en rundgång. Politikerna pratade mycket om allt skulle vara forskningsbaserat. Och sen gjorde man samma saker om och om igen. Och det blev ingen riktig utveckling tyckte jag.
Och hur kom det sig att du då hittade det här? För det fanns det taget Jag vet inte när jag fick höra talas om att det fanns miljövänlig färgning. Det tror inte jag att jag hörde tidigt.
Det är väl två, egentligen Kerstin Strömberg nere i Skåne som var den första frisören. Hon fick väl också någon typ av reaktion. Hon började väl för 30 år sedan. Och sen här i Stockholm har det väl varit Lena Jansson, frekosören, som har utbildat och utvecklat.
Och hur länge sedan var det här?
Det måste ha varit ett 20-tal år sedan.
Har du hållit på i 20 år?
Ja, om man tittar på helheten. Vi är inte så många. Det är väl ett 30-tal salonger och kanske ytterligare 30 som jobbar både med syntetiska och växtfärger. Det finns ingen egentligen riktig vidareutbildning som det gör i Finland för ekofrisörer eller vad man nu vill kalla dem.
Du, det slog mig så här apropå att, för att man säger att det kliade på fingrar och hennes då kollega som började med då växtfärger i det forna Östtyskland för att komma in på frisörlinjen så allergitestades man. För de vill inte slösa resurser på utbildning på folk som då var allergiska.
Så man skulle tåla kemikalierna?
Ja.
Det finns studier som visar att jag var förmodligen känslig redan under utbildningstiden. Jag har inget minne av det. Det blev mer påtagligt när vi kom ut sista året. Det var lärlingsår. Då var vi hela tiden på salong. Och sen när jag var ute professionellt också. Då utsattes man mycket mer. Och det här var på 90-talet. Det här med miljö och sånt var väl inte så där riktigt intressant. Det var en annan tid helt enkelt.
Och men det går ganska bra här för att liksom, du kör egen salong här på Döbensgatan. Jag talar om var vi är någonstans också. Gröna Saxen. Och det går, du har väldigt många kunder.
Ja, och det blir fler och fler. Så där tycker jag branschen är väl rätt konservativ på grund av olika omständigheter. Det kostar mycket att ställa om. Men också att man inte riktigt har intresset. Kunderna däremot, om man ska generalisera, de är ju intresserade och medvetna på ett helt annat sätt. Så att där tror jag att det kommer bli en förändring tack vare dem.
Jag kan bekräfta den där bilden därför att för då, ja, på 90-talet, då när jag höll på, så fick jag en förfrågan från Coop, eller Konsum hette det på den tiden. För de hade fått en propå från Svenska Naturskyddsföreningen om att de skulle vilja se lite mer ekoprodukter. Och den här killen som kontaktade mig, han höll på med hårvårdsprodukter och frågade om det gick att göra, eller om jag kunde göra. Ja, får jag bara reda på kriterierna, alltså vad Naturskyddsföreningen ställer för krav, så ska jag titta på det, så ska jag återkomma. Och då tittade jag på det och ja, det var inga problem. Men att jag fick frågan, jag var lite leverantör till dem redan innan, just med pappas tabak, och de stora internationella företagen, de sa nej, det går inte.
De ville ha kvar sin marknad.
Ja, därför de hade de recepten, och det var liksom som precis som Fanny säger, att det kostar pengar att ställa om produktion, det är mycket enklare att köra det gamla. Och tack vare att jag sa då att det var möjligt, för det, alltså egentligen de tillverkade samma sak, alltså det ekologiska schampot, de råvarorna, de hade de när de sålde på den amerikanska marknaden. Så de hade recept till det.
Men de ville inte ändra sig.
De ville inte, så gav någon sken av att det inte går. Och så kunde jag bara tala om för det, men ni säljer ju det i Amerika, det är klart ni kan göra. Men då hade jag ju dragit ner brallorna på dem.
Okay.
Så då fick jag jobbet. Så att det var unge herr Bratt som jag tillverkade Engla Marks miljömärkta schampo.
Och vad var det för ingredienser i det?
Ja, det var alltså, av historiska skäl så använde vi i Europa vissa tensidier, alltså tensidier, det är det som gör håret rent. Och i USA använder man andra. Och de här som de använder i USA, de är mindre akvatiska, alltså vattengiftiga, alltså för vattenorganismer mindre giftiga, och det var det Naturskyddsföreningen ville ha.
Aha.
Ja. Okay. Och det såg ju jag det. Och det var därför jag kunde säga, ni har de produkterna i USA. Men då hade de redan sagt att det går inte att göra. Så att
okay.
De blåsande i kinder kan man säga.
Ska vi börja, och gegga ihop, eller blanda ihop?
Just det.
Ja. Ska vi köra? Nu måste hon kolla mitt hår här nu. Vi kör vidare på ungefär som vi lite mer. Vad tycker du?
Ja, men vad, vi kör vidare. Du, det är radio det här. Du måste tala om vad befintlig är.
Ja, då är det så här. Jag är i grunden gråhårig längst in. Och nu har det växt ut en 2-3 cm med grått hår. Och sen har jag lite det här som är, som du ser, som är brunt.
Guld
och brunt. Eller ja, det är väl någon åt det hållet som mina riktiga färger är. Så jag försöker se ut ungefär som jag gjorde när jag var 40.
Ja,
innan de gråa håren.
För att lyssnarna ska förstå så påminner du lite om den här Maj-Lis Lööf. Lite tvåfärgad.
Det är många färger.
Ja, det är många färger.
Jo, men grått och något annat.
Ja, vad tycker du, Fatma? Jag brukar låta Fatma bestämma, för jag känner liksom hon är proffs. Och jag är inte så fåfäng. Bara jag slipper vara gråhårig. Det är bara mitt krav.
Vi får nog vara försiktiga med de röda pigmenten. Alltså, vi har ju gått åt hårt så att det inte blir
orange.
Sen har vi ju sagt att det ska vara varmare. För nu har du ju de här längderna. Men jag färgar in hela håret.
Ja,
jag gör en blandning. Så att,
Nu ska jag titta på första gången. Jag brukar sitta och dricka te när hon gör det här. Jag brukar inte titta på när du blandar. Nu ska vi göra nu.
Men Fatma, får jag fråga dig? Nu är du liksom partymålet lite grann. För att lyssnarna bara... Nej, men min minnesbild är ju att om vi kallar dem de syntetiska färgerna. Använder man då inte veteperoxid för att det skulle fästa?
Precis.
Det är därför gjorde sved, va?
Nej, det också gjorde håret mer poröst.
Mm-hmm. Öppnade hårstråna.
Ja, de syntetiska kan man väl säga är strukturförändrande behandlingar. Så att växtfärger, och det har ju forskning också visat, det bygger ju upp hårstrået.
Lägger på ett liksom ett...
Lite balsam över det hela.
Ja, och det är större molekyler. Så att de tränger inte in lika
du
bra.
Du målar lite mer på ytan, kan man säga så?
Ja, och de tränger in i första ytskiktet skulle jag säga. Och sen växer det ut som en vanlig syntetisk färg. Så att det är ingen skillnad där. Sen utmaningen är de här gråa stråna. Och
de brukar, om jag kommer ihåg rätt från professor, de brukar sägas vara lite mindre penetrerbara för...
Ja, de kan ändra, vad heter det, både kvalitet och ja, hela strukturen kan förändras.
Så fast man får samma färg över hela håret så blir alltid tinningarna först orangea eller tappa färgen. Så tinningar, där är mest grå färg.
Ja, och efter 2 veckor har det ju vuxit ut.
Fast även innan så verkar det som att just det här extra gråa håret tar inte åt sig på samma sätt. Det verkar inte ta åt sig likadant över hela huvudet.
Nej, vissa gråa hårstrån går ju inte ens att forma. Det gjorde det inte när jag permanenta på 90-talet. Vissa hårstrån var jättesvåra faktiskt. Eller så suger de inte åt sig färgpigment. Så att det kan vara lite trixigt. Och ibland är det kanske 1 eller 2 hårstrån det rör så. Men det kan förstöra hela.
Men det är ju ungefär vad jag har kvar. Så att...
Leif, du har lite mer än 2 hårstrån.
Vad gillar min Tintinlugg då?
Ja, den är väldigt söt. Du har 3 extra hårstrån där.
Ja.
Ska vi köra?
Ja.
Eller?
Ja.
Nu har Fatma kokat vatten, hett vatten. Och nu ska hon inte göra fel på mitt recept. För nu har hon en bok där det står... Hur de blandade förra gången.
Får jag fråga dig, Fatma, du som kvinna kan ju du göra 2 saker samtidigt. Lyssna och läsa.
Nu är hon alltså genusduktig dessutom. Så säg inga dumheter här nu.
Nej, men jag menar bara så här. Det står ju kanel och rödlök. Kan människor själv hemma...
Blanda till
lite rödlök och kanel.
Absolut.
Och färga sitt hår.
Jag skulle inte säga att du behöver nog lite henna eller någon annan, alltså kanske rabarberrot eller något som är lite starkare, för annars fäster det inte, det kanske blir lite som en toning beroende på vilken hårfärg du har.
Men ungefär som, alltså jag gjorde snapsen och då köper jag brännvinsspecial och så går jag ut och plockar någonting som jag vill ha smaken med. Men alltså man kan experimentera. Ska jag lägga det i blöt? Eller vad?
Alltså jag tycker inte vi kör när det gör det hemma-grejen och ser till att hela Tyresös befolkning ser konstigt i håret. Nu är hon proffs.
Fast Leif, det är sant. Det kan man göra. Det är ju jättekul att experimentera och laborera själv.
Konsumentinformation.
Ja, så det kan du göra. Men jag tror att du måste läsa på lite och läsa mycket. Det är det jag håller på med. Läsa mycket om örterna och växterna och om det finns biverkningar. Och,
men det är ungefär som Man kan ju försöka laga sin bil själv, men det går oftast mycket bättre om man lämnar in det till en bilverkstad. Det är lite så.
Det är så du tänker. Nu ska vi se vad Fatma gör. När man kommer in här på den här salongen så har hon ett jättefint liksom bord där hon står och blandar till det. Och runt omkring så ser vi alla de här burkarna.
Massor.
Nu måste du koncentrera dig, Fatma, eller hur? Vad tog du först här nu då?
Nu är det den här färdiga blandningen som är brun i grunden.
Vad är det för någonting i den?
Valnötsskal, lite henna, lite indigo, kaffe. Och sen är det lite olika typer av oljor har de också, jojoba. Och sen är det någon rotfrukt, beta vulgaris heter den. Och en annan rotfrukt också.
Mm, låter ju nästan gott tycker jag.
Ann och jag har ju lite olika perspektiv. Jag undrar bara så här, kan du få in kunder som kommer in och säger så här, jag är liberal, har du blåklint? Eller jag är sosse, jag skulle gärna vilja ha en rosfärgat hår.
Nej. Det var jättebra, Leif. Det har jag fått många. Jag tror i Sverige är det ju det här henna färgade håret med, man kopplar det till vänsteraktivister och 70-talet.
Och Mona Sahlin tror jag faktiskt också som hade henna idag.
Precis. Så att det har jag hört lite av de riktigt blåa kunderna. Jag vill inte bli henna röd. Okay. Så att det är lite kul, måste jag säga.
Du får experimentera med blåklint då.
Och vad är det nu som du häller på nu?
Nu är det lite henna och lite kassia.
Fast det här luktar inte lika mycket henna som... För jag, på 70-talet så färgade alla håret med henna. Då gick man på en indisk affär och köpte något konstigt sand som sen i stort sett satte stopp i avloppet. Men...
Och om det jag luktade. Skulle ta ren henna på dig, då skulle du bli morotsröd.
Ja, nu rörs det ihop.
Men ska du snurra runt här lite mer jordnära då? Skulle du säga, vi vill ju kunna dra vårt strå till stacken. Utifrån ett hårperspektiv, vad är det bästa vi kan göra? Alltså, ge fasen och färga håret eller klipp... Alltså, vad skulle du kunna säga så här? Det här borde alla kunna ställa upp på och göra ett litet bidrag till miljön.
Det bästa är ju att bara klippa håret.
Ja. Och inte färga.
Och inte färga. Men om du ska välja att färga så gör det med örter och växter. För du släpper inte ut på samma sätt. Det skadar inte håret. Det finns inga skadliga kemikalier.
Frisören blir inte sjuk.
Precis, frisören blir inte sjuk. Mm.
Så egentligen så är fåfängan det vi ska komma åt. Och Leif, vad har du för svar på det världen? Hur ska vi komma åt alla vi kvinnors idiotiska vilja att försöka göra oss vackrare än vad vi är?
Ja, alltså, det är väl kanske då lite mer, för att, men det konstiga är att i djurvärlden är det ju mannen som är fåfäng och håller på och sprätter för att attrahera kvinnor. Och i människovärlden är det precis tvärtom. Men vet du vad? Man kan säga så här då. Österländsk filosofi, den pratar om att lär dig vara nöjd.
Just det, det är inte fel.
Nej, det skulle ju vara en bit på vägen. Men nu ska jag vara kemist igen här. Ja,
är du kemist också, Leif?
Ja. Ja, men det är sant faktiskt. Jag gick på teknisk gymnasium, kemilinjen, så det törs jag påstå. Nej, jag är ute efter så här, nu pratar vi hår. Har du någon idé om säga så här?
Vänta, nu måste du häller ni lite vanlig balsam?
Nej, sesamolja.
Sesamolja, sesamolja, det är bra.
Sesamolja och olivolja klarar varmvatten.
Ja, okej.
Okay. Eller hetta, ska man säga.
Det jag är ute efter att fråga, för att man är miljöperspektiv igen då. Om vi ser tvätta håret, torrschampo och vanligt schampo?
Jag skulle nog säga vanligt schampo.
Men det är inte så här torrschampo, det är det stärkelsebaserat, alltså att suga
åt sig fettet. Om det är 100% naturligt, men jag har ju sett, nu finns det ju faktiskt naturliga torrschampon. Ja. Men där har jag väl sett många av mina kunder som har fått väldigt mycket reaktioner i hårbotten. Ja. Så man har skapat en obalans istället. Sen är det väl lite det där att man täpper till hårsäckarna. Ja. Jag tycker då kanske man kan använda lite saltspray eller något. Men många upplever ju att med torrschampot får de ju mer volym och den här feta känslan, det suger åt sig av fettet, så att det ser mycket fräschare ut helt enkelt. Men där har det också varit svårt för kunderna att hitta rätt sorts
sugmaterial.
Ja, och mängd har också varit ett problem. Man tar för mycket. Ja. Och det gäller väl generellt för schampon också. Dels schamponerar vi för ofta.
Exakt.
Och sen så, tar vi alldeles för mycket. Vi fyller hela handflatan med schampo och det behöver vi inte.
Och är det inte också så, nu finns det ju en rörelse faktiskt, jag vet inte vad den heter, där man säger att man måste inte tvätta håret så ofta, därför att så ju mer man tvättar håret, så mer sätter de här talgkörtlarna igång och producerar fett, och så går man in i en ond cirkel. Det var det varje dagschampot på 70-talet som kom, som gjorde att vi började. Innan det så skulle man bara tvätta håret en gång i veckan.
No-poo kallas det.
Ja.
Och där är det väl också för vissa använder shampoo, vissa borstar håret och sköljer det med lite varmvatten. Så att det finns lite olika tekniker och olika sätt. Och andra kanske har gått ifrån, även de här ekologiska och naturliga schamporna har man gått ifrån, utan man kanske använder, det finns olika indiska tvålerer, det finns rasollera, och det finns
massa olika saker.
Men man kan ju också säga så här att branschen hittar ju på nyheter hela tiden för att skapa intresse. Men man kan ju fundera över, vad är det för nytta med att ha parfym i schampo, eftersom jag ändå ska skölja ut det? Eller man säger så här, 2-i-1 schampo. Alltså jag har både balsam och shampoo i samma produkt. Alltså balsam vill jag ju att det ska stanna kvar lite hår. Och så har jag det i ett shampoo.
Vi gillar att bli lurade, tror jag.
Nej.
Och så står det en ny formula på shampooflaskan. Då fattar man ju, nu är det mycket bättre än förut.
Ja. Men alltså, jag var inne på det här 2-1. Då åker ju balsamet med i vasken.
Ja.
Ja. Så det finns, man kan ju tänka logiskt också själv.
Har du rätt i? Nu ska jag få den här, det är en liten gyttja kan man säga, va? Leif, hur skulle du beskriva den här saken som Fatma har, du som är kemist? Hur luktar och hur ser det ut?
Ja, för mig ser det ut som chokladkräm.
Chokladkräm, det ser ut som chokladkräm faktiskt. Ihopvispat. Fatma, vad skulle du säga att det ser ut som?
Chokladmos.
Chokladmos. Nu ska jag få det där i håret. Nu tror jag att Leif tänker åka hem till Tyresö, eller hur Leif? Eller vill du vara med när jag blir...
Nej, jag känner inte att jag har något behov av att till.
Nej, nu börjar liksom, nu är jag kund här. Har du någonting, nej kom hit. Har du några sista ord här du vill säga som inte sagt i det här programmet? Du som är expert på schampo, det vill säga den kommersiella delen av schampot, det icke-ekologiska schampot, eller?
Nej. Vi hoppar nu, det du ska kolla in nu bara för att få en garanti. Kommer jag tappa håret, ja eller nej?
Okej.
Med tanke på din fåfänga.
Jag lägger ut ett foto på mig och Fatma efter, så du får se hur det ser ut.
Ja, för tappar man håret hjälper ju ingen färg i världen.
Du har rätt. Tack Leif för att du åkte med mig in till stan. Nu ska jag få fint ny färg. Bort med det grå håret.
Hej då.
Hej då. Ja, nu har Leif gått, så att nu sitter jag här och får den här trevliga smeten i huvudet. För att vi pratar om det här med fåfänga. Vad ska vi göra åt det här att vi kvinnor... Ja, när man är 60 vill man inte ha grått hår. Förr så var det inget fel egentligen att ha grått hår. Men nu är det det.
Jag tycker att det är både kvinnor och män idag som är rätt fåfänga. Jag tror att vi alltid har varit det och kommer att vara det. För det är så starkt kopplat till vår reproduktion.
Ja.
Och vad vi uppfattar i olika kulturer som attraktivt. Men jag ser mig i alla fall i de lite yngre generationerna. Att man faktiskt mer och mer tar till sig sina gråa strån bland unga tjejer. Man färgar inte håret.
Hur gammal är man när man får sina första gråa hår?
Det ser väldigt olika ut. Vissa kan få det så tidigt som 25. Och vissa får det 30, 35, 40. Mycket handlar ju om anlag, men... Det handlar också om livsföring.
Vilka saker vet man påverkar gråa hår? Stress?
Det kom en ny studie nu som visade på att ungefär 30% är baserat på anlag. Och sen 70 är miljörelaterade. Så stress är väl en sån del. Kanske vad vi äter också påverkar olika typer av påfrestningar. Men 70% styrs inte av generna. Så det är väldigt spännande.
Finns det några kulturer där man anser att grått hår är fint?
Inte sådär vad jag vet. Har väl färgat håret. Sydamerika använder man till exempel en rot för att färga håret kolsvart. Jag tror det är de flesta kulturer. Men det är kanske också kopplat till det här med hur vi uppfattar skönhet. Alltså, så att det behöver inte nödvändigtvis vara att man ser äldre ut. Och sen har väl äldre en annan status i framförallt österländska och afrikanska kulturer. Mm. Så där kanske det bara är bra att man är lite gråhårig.
Men hur har det varit i det, liksom, ditt hemland Turkiet? Färgar man håret där också? Det har man gjort i många hundra år.
Precis. Henna är ju svampdödande så att det har ju hälsoeffekter. Så många, min mormor brukade ju färga håret för att hon sa allt att håret blev både glansigare och huden blev bättre i hårbotten. Så att det finns studier som visar på hennans goda egenskaper. Men jag skulle säga att det är svårt att hitta kvinnor som är gråhåriga i Turkiet. Man färgar oftast håret.
Inte ens gamla människor riktigt gråhåriga?
Ja, möjligen ute i byarna sådär. Men de flesta färgar nog håret på ett eller annat sätt. Antingen med växtfärger eller med syntetiska färger.
Mm. Om ni hör lite ljud här så beror det just nu på att nu håller hela mitt huvud på att fyllas med den här blandningen. Så att det är, man hör lite ljudet från Fatmas, vad heter det, förkle faktiskt. När du rör dig.
Ja.
Men nu när du blandar till den här blandningen till mig, liksom du tittar på det hår, du tittade på mitt hår och såg hur det förra blandningen hade slagit ut eller liksom blivit efter några veckor.
Ja, precis.
För jag var väl här för en 6-7 veckor sedan. Och så ser du vad du ska liksom lägga på för färger nu.
Ja.
Mm. Och så skriver du upp för varje kund vad du gjort för någonting så du vet det.
Precis, och ibland behöver man justera det. Så det är jätteviktigt. Det är viktigt när man jobbar som konventionell frisör också att skriva fram kundkort.
För trots att folk ser ut som har samma färg på håret så reagerar man helt olika, va? Olika kunder har olika sorts hår.
Ja, det är olika hårkvaliteter och man suger åt sig färgpigment på olika sätt. Så att det är jätteviktigt att man skriver upp det man gör. Och även om jag använder samma blandning på två liknande hårfärger så kan det ju skilja åt sig i resultat.
Men är inte det lite läskigt då när det kommer in en ny kund och du färgar och det blir grönt eller något annan konstig färg? För man ser ju folk som färgar själva att det kan nästan bli blått eller grönt eller liksom så här onaturliga färger för håret.
Ja, men där är det viktigt att man har en grundutbildning så att man har en bra kunskap i färglära och har kunskap om örter och växter för om det inte är något katastrofalt fel så går det oftast att korrigera färgerna med olika örter.
Ja, för om det blir någon felfärgning så kan du ta på någon toning efteråt och få det
med andra örter, absolut.
Ja. Så man behöver inte vara rädd att man färgar och det blir helt knasigt.
Nej, och nu efter alla dessa år så har man ju ändå hyfsat bra koll på olika hårkvaliteter. Även om det inte är en 100% vägledning så lär man sig ju mer och mer att se och blanda rätt helt enkelt. Mm. Så jag tror att det kommer vara en utmaning för oss som jobbar så här i första generationen. Andra generationen, där kommer det ju finnas färdiga blandningar.
Ja, just det.
Och det kommer bli enklare, det kommer finnas recept, man kommer ha en helt annan förståelse för örter och växter. Mm. Oftast kan man väl säga att de som har grövre hårstrån, där behöver man lite längre verkningstid. Eller om det är så här gråa strån kan man också behöva lite längre verkningstid.
För det är mina gråa hår som liksom ställer till problem, eller hur? Det är de som är svårast att färga.
Ja, de kan ju få en nyans, men det gäller ju att få rätt nyans. Det är väl det som är utmaningen. Mm.
Så, nu tänker jag sitta här i lugn och ro och inte göra radio mer. För nu tänker jag bara njuta av att gå till frisören. För det tycker jag en del av det hela med att gå till frisören. Det är att sitta här och bli ompysslad och fixad. Och sitta och prata med Fatma om läget i Turkiet. Läget i världen. För det tycker jag är roligast med dig, Fatma. Att man behöver inte bara prata hår. Det här är första gången vi pratar hår sedan jag kom hit, tror jag. Vi har aldrig pratat hår förut, du och jag.
Nej. Ja, men jag uppskattar det också. Det är jättekul att prata om olika saker faktiskt, och politik, eftersom jag har varit så involverad i det på olika sätt.
Ja.
Och vad som händer ute i världen.
Ja, och du måste ju också ha ganska mycket medvetna kunder, så du träffar ju på väldigt mycket roliga människor med väldigt mycket olika åsikter.
Ja, och det är det som gör det ännu roligare, för man får ju alltid något utbyte och man får tänka till lite och reflektera. Ja, jag har inte alltid rätt.
Och alla pratar inte bara om sin fåfänga.
Nej, det kan vi absolut göra. Men det är mycket. Det är allt ifrån döden till livet till hälsa, ja, politik.
Mm. Precis, och jag tänkte säga ibland. Jag tror att två av de yrkesgrupper som kanske kan mest om Sverige, det har jag tänkt så här, det måste vara frisörer som får en hel timme ibland med olika människor där man sitter och talar om sitt liv i stort sett för sin frisör. Eller taxichaufförer, de tror jag också får veta mycket. Så jag kan tänka mig att går man runt till, sätter man ihop ett gäng taxichaufförer med frisörer, så får man nog en ganska bra koll på hur mår Sverige just nu.
Ja, det tror jag också.
Mm. Ja, tack. Fatma Tunser som är på Gröna Saxen på Döbelnsgatan innan man åker till Rådmansgatan. Nu gör vi lite reklam här. Man tar bussen in till Rådmansgatan och så går man till Döbelnsgatan. Och här kan man bli färgad med ekologiska färgningsmedel och känna sig både fåfäng och bra. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sanin Lindgren och förut så hör ni även Leif Bratt.